Sådär, god måndag allihopa. Nu börjar äntligen ITKP 2, så vi får lite skoj igen.
Mig har ni träffat tidigare, va? Men jag får vänta på de sista som kanske droppar in här. Jag ska presentera de två andra som kommer vara och hjälpa till här. Och de ska både vara handledare, men de kommer även ta någon av de sista föreläsningarna. Johan Wipson heter den här killen, och Mikael Fröberg heter den andra. De gick här förra året. Det är samma för dig, Örjan. Och det gick så otroligt bra för dem. Det var att de inte gjorde bara bra lösningar, utan de gjorde väldigt roliga lösningar. Och mot slutet av kursen, när det finns en frivillig del här som vi kanske ska försöka motivera lite mer för i år, så kan ni få väldigt mycket tips av Johan och Micke. Och de ska få ta den sista föreläsningen också och skoja till, så vi kan få lite rolig avslutning. Men det ska både vara roligt och lite allvar också. Men början här kommer bli väldigt trevlig, det vi ska prata om nu i början idag och hur kursen startar. Vi kan väl alltså vänta och titta lite grann igen då. Och i föreläsningen sen så ingår att jag visar hur man kommer till den här hemsidan. För vi ska även titta lite grann på just hemsidor ingår i den här kursen. Dels så är ju första delen här att ni ska bygga en hemsida där ni ska redovisa era uppgifter, lite vad ni har gjort och så. Men i och med att ni har gått lite på P2 så kommer ni känna igen er väldigt mycket på den här hemsidan. För jag har ju med flit gjort nästan exakt samma struktur. Det som skiljer däremot, där vi kan titta här på föreläsningar, då ser det ut precis som vanligt. Och de kommer vara inspelade på lite olika sätt. För jag tycker att vi ska titta på lite mediatekniker under den här kursen. Och de här föreläsning 5, 6, 7, 8 som är den tyngsta delen, de finns även inspelade på lite olika sätt som jag tycker ni kan testa om ni vill repetera föreläsningarna. Om ni tycker att det är svårt att hänga med på dem så finns de här. Eller om ni skulle låka vara borta och dansa eller vara borta på något sätt någon gång, så finns de upplagda här. Men det där har ni sett förut. Det som skiljer lite grann, det är ju att det finns väldigt många exempel. För det är meningen att nu är det er andra termin. Första ITKP 1, då var det första gången många av er höll på med programmering. Då var det väldigt mycket att jag gick igenom och sa så här, hade lektioner och sa att så här ska vi göra när vi programmerar. Titta, det här blir helt rätt och så här ska ni göra. Men nu är det ganska mycket att ni, eller ganska mycket, det är mer i alla fall att vi ska börja jobba på egen hand. Men då måste man få lite hjälp, så tycker jag i alla fall. Så då finns det där med nyvalt med exempel. Så ligger det alltså 3 stycken exempel för varje föreläsning. Om vi tittar på en del av dem så är det väldigt mycket som är som lektionsmaterialet ligger här. Och att det är mer att ni får ha lektionerna med er själva. Och här finns det Java-kod i körbara program. Och det som jag tror många missade förra året, av någon sorglig anledning, det är att de här exemplen, de har ju inte jag bara lagt ut för att visa så att titta, jag kan skriva såna program. Utan jag har ju lagt ut dem därför att de är ett otroligt bra stöd för att göra uppgifterna. Det var ju någon som frågade med tentan här redan nu, och då kan vi väl avdramatisera det att säga att om man skulle missa den här tentan så finns det även 2 andra tillfällen. Ett i början, eller precis innan sommarlovet. Och sen finns det en uppsamlingstenta i augusti. Men annars är det samma regel som alltid att ju fler tentor man gör, desto närmare kommer man väl ett lyckat resultat. Men här är det ännu mer än på P1 att examinationen, att de labbar som finns att göra, att för att klara tentan så... Enda sättet att man kan få problem med tentan är att man inte gör de här labbarna. Och ni ser ju lite viktningen här, att laborationer är alltså 4 poäng. Tentamen är 2 poäng. Det här är dubbelt så viktigt. Men gör man den här delen som är dubbelt så viktig, så går den här bara av farten. Men samtidigt är det ju en relation att ju mer man lägger ner här, så betyget VG är lättare att få. Det är nästan omöjligt att få om man inte har gjort labbarna. Däremot kan man få G. Och då är det så att om man klickar då på, eller tittar på de laborationer, de ligger här nere. så är det alltså fyra delar. Repetition börjar jag med på fredag. Den första delen här nu, det är just för att man har provat att köra den här kursen utan att ni ska lära er HTML och hur man skriver hemsidor. Men jag vill gärna ha det så att de första två föreläsningarna idag och imorgon, de handlar om hur man skriver hemsidor och gör det på ett proffsigt sätt. Och det tror jag att det är mest ni som har skrivit HTML tidigare och halvfuskar som tycker att jag är jobbig. Ni som aldrig har skrivit HTML förut, ni tycker att okej, så här gör vi och det fungerar. Förra året så var det lite problem med de här, dels del B, att de är lite svåra labbar här. Jag kan hålla med om det, men samtidigt är det att om man går igenom det här, det kan ni höra med Johan och Micke sen, så var det, Micke visade upp sina grejer som han gjorde här. Han la ner ytterligare till. Han fick ju sommarjobb sen på, ja, kanske lite annat, men delvis av, på grund av att han, det han hade lärt sig här på ITK P2. Så här är alltså det på allvar nu, kanske för första gången, att det här kan man jobba med. Framförallt den här sista delen om man lär sig CDE. Då börjar man närma sig vad man gör i arbetslivet. Naturligtvis kan ni gå här i några år till och fylla på med andra saker. Men de ligger här då upplagda, de vad man ska göra, och ofta så finns det ju alltså exempel. Men här kan ni se vilka skojiga saker vi ska göra. Små bollar som studsar. Då tänker man, jaha, vi kommer tillbaka till lekstolen igen. Men det här är väl ganska bra exempel, för att jag tror att om man tittar på sådana exempel, det här är min modell om hur man lär sig programmera. Ingen kan ju egentligen missförstå vad man ska göra här. Och det ska dessutom gå och stoppa bollarna. Starta och så. Men alltså vad jag vill säga är att det finns exempel för vad vi ska göra. Och det är de här A, B, C, D. Det är de fyra delarna. Och sen den här sista, den är frivillig. Men då får man 5 bonuspoäng på tentan om man gör den här delen. Och det här är väldigt nyttigt för er framtida tillvaro här. När ni ska göra ett projekt ska ni göra senare under våren. Ja. Och sen är det ju som tidigare att det finns ett antal länkar här med lite bra tips. Okej. Vi kan komma tillbaka till hemsidan. Jag har en gömd här lite bakom här. Men vi startar nu då med föreläsningen. Den första av 10 stycken. Och om jag så kanske tidigare i höstas försökte jag hålla igen lite grann med det här med akronymernas värld. Förkortningarna. Men nu får jag säga då, välkommen till förkortningarnas värld. Och för hade jag visat det här i, när vi träffades första gången i september, då kanske en annan hade gått hem och tyckt så att det här är jättekonstigt. Nu har ni ju sett några av de här. Och de här första föreläsningarna är egentligen inte, förutom att man måste skaffa sig en relation till vad betyder de här konstiga förkortningarna. Men det är inga svåra grejer egentligen, kommer ni upptäcka. Vi testar här om hur mycket ni kan sen tidigare. Sebastian, FTP, har du stött på den någon gång? Vad sa du? Nej, då är det dags alltså. För att så tror jag med många av de här. Man har använt HTTP, det har ni använt allihopa. Det är varje dag när ni kopplar upp på internet. HTML tror jag de flesta har någon idé om vad det är. Och sen ska jag alltså göra det här lätta HTML lite svårare genom att lägga till XML. Och att vi parar ihop de här till XHTML. Men okej då, välkommen till förkortningarnas värld. Vi ska framförallt liksom avdramatisera de här och se att det är någonting som vi kommer att använda ofta. Men det är inget jättemystiskt med de här. För att det här med hemsidor med HTML, och då kan man ha olika diskussioner man är här på högskolan och säga så här. Det kanske de lär sig ändå. Vi behöver inte lära ut det. Men jag tillhör de som tycker vi ska lära ut det här, för att ni ska lära er att skriva hemsidor lika proffsigt som man gör på företag. Och det kommer ni ha igen den dag ni börjar jobba om inte annat, eller forska, eller till exempel när jag ska göra ett projekt senare. Men det här är min vanliga diagnostiska fråga här, och det är: hur många av er har provat att bygga en hemsida med HTML eller XHTML? Ja, lite mer än hälften. Det brukar vara så. Då är det så att ni som har provat att bygga de här hemsidan, ni får kanske lära om lite grann nu. Så att precis på samma sätt som ni som hade provat andra språk innan Java. Det här då, för hand eller använder ni verktyg? Hur många sitter och skriver direkt i anteckningar sina HTML-sidor? Härligt, man blir riktigt rörd. För att det har gått lite grann i vågor så där då. Jag tillhör ju de som tycker att man verkligen ska skriva för hand och handkoda. Därför att man får en förståelse för. Men sen vet jag hur sjukligt förtjust en del är i saker som Dreamweaver och Frontpage och olika hjälpverktyg. Det får ni gärna använda sen. Men att fördelen är att om man någon gång skriver för hand, så kan man ju när det blir fel öppna koden och titta, var har det gått snett i min kod? Om man bara sitter med hjälpverktyg hela tiden, så får man inte den förståelsen. Sen nästa steg då, för man kan ju sitta och köra sina hemsidor på datorn. Det kan ju vara ganska roligt så då. Men sen är det väl, om man är lite åt det exhibitionistiska hållet, då kan man säga så här: titta hela världen, det här har jag gjort. Hur många har lagt upp på en server så att de ligger ute på nätet? Du som var först med handen upp där, hur gör du då då? Ja, du där. Ja, och då kommer ju det här. Och då kan det vara bra att veta vad FTP är. Och sen så är det, jag skriver upp det bara så att jag inte glömmer bort det. För att fram till förra året så gick det väldigt bra att bara prata om FTP. Och det man kallar FTP-klienter, det är det ni har använt. Det finns FTP-servrar också, så vi ska prata lite grann senare idag om skillnaden mellan klienter och servrar. Men det här gick utmärkt förra året på DC. Nu är det nästan samma sak. Men av säkerhetsskäl nu så är FTP, det krävs lite till. Det krävs SFTP, Secure File Transfer. För att annars med gamla FTP-program så blir ni inte insläppta här på DSV, för att det är en säkerhetsaspekt som jag ska komma tillbaks till om en liten stund. Och vi fortsätter med det. Vad är en FTP-klient egentligen då? Ja visst. Och det finns både med eller utan grafisk gränssnitt. Men de som har grafisk gränssnitt, jag ska visa en sån. Den som finns på alla DSVs datorer. Här finns lite menyer och så som det finns i många program. Men grovt skissat så finns det ett fönster här till vänster. Ligger av konvention. Och det är din dator. Och här har du då det vanliga med alla filer som ligger på din dator. Och sen så i andra fönstret här, då har du den server där det ska ligga. Det kan säga att det är DSV-server. Och då är principen sen att med dra och släpp, oftast bara drag and drop, så lyfter ni över era. Så att hur man gör när man jobbar, man sitter ju på sin egen dator. Och sen när man vill lägga ut det på den vida väven, så med hjälp av en FTP-klient, så flyttar man över dem. Hur många av er har upptäckt att det finns konton här på DSV? Ni har ju ett eget konto där ni kan lägga upp 50 megabyte tror jag. Du då Marcus, har du lagt ut några saker där?
Bara en grön sida.
Bara
en? En grön sida.
Ja, men alltså, har man lagt ut en grön sida eller har man skrivit hej? Då har man, förstår man den principen, då är det väldigt lätt att bara bygga på. Och de här första stegen, gör dem så snabbt som möjligt. För att hur det var förra året, då hade jag inte de här handledarna, men jag hade ganska många handledare här i början. Och det kom inga studenter först i början. Och de sa så här, det verkar vara en fantastisk grupp i år. För att de frågade inte så mycket. Men det var bara lugnet före stormen. För att sen, det här vanliga då, att 2 veckor innan deadline, ja, då följde de med handledarna åt lunch och så, och höll på slita ut dem. Men då kan man få lite tidsproblem. Men att det bästa sättet är att börja jobba, börja lek nu i början. Så att ni kommer igång, så brukar det lösa sig. Det här då, för första förkortningen, den som jag tror de flesta av er känner till, att HTML, Hypertext markup language. Hypertext, det är någonting då som bara uppfann man HTML. Vad säger du? Ja, exakt. CERN i Schweiz, där man har den här Large Hadron Collider, den här stora partikelacceleratorn. Då var det en man från England i och för sig, men han var där. Nästan alla tror att HTML är någonting man hittar på i USA, men det är ganska europeiskt. För att de ville ha ett sätt att lägga ut sina forskningsresultat, så att fysiker, när man har krockat två protoner och ser vad blir det, vad händer då? Vad hittar vi för nya partiklar och så? Och det är ett forskningsområde där har hänt otroligt mycket de senaste 15 åren. Och det är väldigt spännande saker. Jo, med hjälp av HTML då, då kunde man lägga ut på internet så det gick lätt att läsa sådana saker. Och han hette Tim Berners-Lee, hette han som kom på det där. Och han tänkte att nu kommer alla fysiker bli jätteglada. För att nu behöver inte de åka till Schweiz för att kolla upp våra forskningsresultat, utan de kan läsa det på en gång. Och det var så att fysikerna blev inte alls så glada, för de ville gärna åka till Schweiz, för då kunde de passa på att åka lite skidor samtidigt. Men vi andra blev ju väldigt glada. För att för första gången så fanns det ju ett användarvänligt sätt att titta på saker via nätet. Men HTML, internet är ju mycket äldre än HTML. Vi ska återkomma till det om en stund. Men det bygger ju till rätt stor del på det här med hypertext och hyperlänkar. Att man alltså kan klicka sig från en sida till en annan. Vilket nu idag verkar ju helt självklart. Men innan HTML så var det inte så på nätet. Då fick man sitta i ett fönster och ofta skriva en massa kommandon och så fick man saker. Så att man kan väl lugnt säga att HTML har ändrat på tillvaron väldigt mycket. Den grundläggande uppbyggnaden är väldigt enkel. Det är att man pratar om att det finns element i HTML. Och nu har det kommit lite mer folk, så kan jag ta och visa för första gången kursboken. Då står det mitt namn på den, men det är inte jag som har skrivit den här. Det är bara jag som har bestämt vilka kapitel som ska vara med i den här boken. Och då kan jag säga, ni som gick förra året här, till exempel Örjan, så frågar, om ni har köpt boken som fanns förra året, så är i den här kursboken, så här ser den ut, den heter Interactive Web Applications. Att den första delen av boken, det är just för de här förkortningarna jag håller på med idag. Hur skriver man HTML? Hur använder man Cascading Style Sheets? Hur använder man en FTP-klient? De saker som finns i förra årets kursbok. Det är alltså de sju första kapitlen i den här boken. Men sen så visar det att på de lite mer tekniska avsnitten i slutet så har jag lagt till fyra kapitel. För att det ska vara lättare att gå kursen i år. Det finns ett helt kapitel, det är inte lättläst men det är väldigt bra, av en av världens främsta Java-experter om multitrådning i Java. Och sen för den sista delen, hur man skriver servlets och använder, ja, hur man skriver servlets kan vi säga. För det var studenterna förra året tyckte att det är lite för lite information om det. Så att det är en utökad bok. Och jag tror att det ska bli lättare att gå kursen i år. Vi får jämföra med dig, Örjan, som var här förut. Vi ska försöka se om vi hittar någon annan. Annars är det ju samma som förra året, att vi är inte klara med den här fantastiska boken. Utan här har vi alltså tre kapitel kvar. Och lite snuttar från tidigare kapitel vi ska återanvända. Men jag tror att jag ska fortsätta med samma som jag gjorde under hösten. Att jag har de här lästipsen i first class. Jag ska lägga ut sådana i eftermiddag sen. Men för nu första delen är det väldigt lätt. Det är de fem första kapitlen i den här boken. Och att ni börjar bygga er lilla redovisningssida i HTML. Och då kommer ni göra sådana saker. Att ni ska bygga element. Taggar plus taggarnas innehåll. Och om de tror att det är en igelkott på gång så är det inte så. Utan taggar är någonting annat. Det är engelska tags. Och man kan jämföra med att Om man ska ut och resa, så man kommer till Arlanda, så sätter man på tags på vad den här väskan ska åka
med i flygplanet, eller inte med mig i flygplanet, utan checkas in.
Så det är den här uppmärkningsgrejen som, jag tror att det kommer från flygplatsernas system, att man märker upp saker. Men det finns ju alltså ett SGML, HTML är inte det första som grafikerna har använt. Så att det här med uppmärkningsspråk, markup language, det är mycket äldre än HTML. Men det som ingår i alla de här, vi ska titta på några varianter sen, lite släktingar till HTML, det är att man använder sådana här taggar. Och sen taggarnas innehåll. Här står det innehåll i lite text. Jag skulle kunna skriva god morgon Kista eller någonting här. Vad vill du skriva? Eller jag skulle kunna skriva rubriken för den här föreläsningen. Vi kan väl kolla här då med någon som Laddan, har du skrivit HTML någon gång? Nej. Ingela då? Jessica har gjort det. Nu börjar namnen försvinna. Marcus? Nej. Du är bakom det. Ja. Har du skrivit HTML?
Ja, några taggar lite.
Ja, den här, har du stött på den?
Nej,
inte
många.
Heading. Ja, exakt. Och det är ju engelska för rubrik. Och då finns de i olika grader. H1 är största, H2, H3 ner till H6. Och från början i HTML, då innebar det här en speciell storlek på texten. Men vi ska imorgon titta hur man alltså helt själv nu kan styra vad egentligen H3 ska innebära. Men man ska använda det för en rubrik. Nästa steg då, det är att taggarna kan ha attribut. Så att taggen här, H3, H1 eller IMG för image, som man vill lägga in bilder. Vi ska presentera taggarna vart efter. Om inte annat finns det otroligt mycket taggar i boken här. Och bra exempel på hur man sätter ihop naturligtvis taggarna så att det blir något vettigt resultat. Men då är ett nästa steg, det är att det finns attribut. Man specialiserar sin tagg. Ett exempel skulle kunna vara om det stod då alltså bilder ska vi använda, för då blir det lite roligare sidor ganska mycket. Då är det så att då heter taggen IMG när man ska lägga in en bild. Det är själva taggen. Men sen SRC, resource. Då lägger man in sökvägen till bilden. Det är ett attribut. Så att attributen innebär att man specialiserar taggarna genom att ge dem värdebestämningar. Så. Låter lite abstrakt när man ser det så här, men det kommer väl här. Det vanligaste, så jag tror, om ni har sett någonting, att A-taggen här, när man länkar till någonting, href. Så här, om man vill länka på en sida till en annan, och då är ju taggen i A, men sen är det hyperreferensen, hyperreferens, så lägger man in till den sida man ska länka. Och när man sedan klickar på det här, ja, då kommer man till den sida som man pekar ut här. Helt automagiskt. Och det som jag också ska säga om taggar, precis som att den här slutar ju här. Nu släpper jag kaffe snart. Här börjar den, H3. Och här, där det finns ett framåtsträck, här slutar ju den. Här börjar den här. Det är starttaggen. Här är stopptaggen. Så att det här framåtsträcket. Väldigt många taggar, en absolut majoritet, de består av par av taggar. Så här. Och sen det som ska stå på sidan står emellan här. Skillnaden är att det här går inte att klicka på. Vill man ha en rubrik som man kan klicka på, ja, då får man börja med H3 och sen lägger man in den här A-taggen inne i H3. Då får man en rubrik som man kan klicka på. Och på det sättet, det är det ni ska utforska nu. Hur ska ni kombinera de här taggarna så ni får ett bra resultat? Men sen finns det en del som avviker. Till exempel den här, IMG-taggen. Den har ingen... Det är en enkel tagg. Det är inget par. Så.
Men vi kan komma tillbaka till den om en liten stund. Men det här kan väl bli någonting ni ska sysselsätta med den här veckan. Att bli vän med de här taggarna. Men vi kan ta ett helt litet exempel här. Det här är väl det som finns på hemsidan också. Har ni aldrig byggt en hemsida tidigare? Ja, ta den här koden och öppna det i en webbläsare. Så ser ni att mer än så här behövs det inte för en ganska okomplett HTML-sida. För att det bygger alltså väldigt mycket på taggar. Och HTML-taggen. Så startar man. Och vad säger ni som har skrivit lite HTML? Den här som kommer sen, head. Vad betyder det?
Har vi säkert sett någon gång. Men det kanske är bara att man hoppar över. För att tänka att det händer inte så mycket på head-avdelningen. Här börjar den och här slutar den. Men varför har man head? Vad säger du, Marcus?
Huvud.
Ja.
Man kan ha typ skript i en skript.
Ja, vill man länka in ett JavaScript? Eller vill man länka in en stilmall, ett cascading style sheet? Och vill man lägga lite information till en sökmotor, så gör man det här. Och nu lägger jag in det här. Title, en tagg som är bra att känna till. Den börjar här. Ett minimalt exempel. Och så slutar title här. Title kanske är lättare. Var hamnar det? Varför sätter man en titel på sina hemsidor? Jo, för att när man surfar så är det att det man ser i webbläsaren. Det är just titeln. Den står uppe i browsern. Och sen är det att det man skriver i title här, det är det som syns om någon sätter som ett bokmärke. Och därför ska man anstränga sig och sätta en bra titel på sin sida. För då får man en vettig grej i... Om någon tycker att en sida är så bra så att oj, här måste jag spara som ett bokmärke, en favorit. Och då är det bra att det står någonting som verkligen beskriver innehållet i sidan istället för att det står tjohej eller något. Men om vi sammanfattar här, vi kan se vad som börjar sen. Efter huvudet då kommer kroppen. Här har vi body. Här nere någonstans kommer känna att body att sluta. Ni börjar se mönstret. Det finns väldigt många taggar som består av det här paret. Det börjar och det stängs. Det börjar och det stängs. Jo, då är det så att det som verkligen syns på sidan, det som är intressant, innehållet, content, det är i body här. Ja, räcker det inte med innehåll då? Nej. För att vi ska ha med... Det här ordet kan ni nu, för ni har haft en databaskurs, eller hur? Ja, jag känner. Tänkte jag. Vad är metainformation för någonting? För det lär man sig där. Man får lära en glömt bort det i år. Ja. Men har ni Nikos där? Vad har ni för lärare?
Peter
Wivon. Ja, men han glömde inte bort det. Inte du heller, Nikos, som du lyssnar. Jo, meta, det är ett gammalt grekiskt ord. Det betyder, ja, eller vad ska jag säga, det kan betyda flera olika saker. Men det är att man kommer upp på en lite högre nivå. Så att metanivå, eller metainformation, det betyder data om data. Information om informationen. Så att om vi har innehållet här nere i body, så i head-delen, så har vi alltså informationen om innehållet. Till exempel vad det ska ha för titel. Men precis som Marcus sa, det som viktigt användningsområde, det är att man länkar in olika saker där. För att vi ska väl försöka prata lite grann om det på ITKP1. Nu ska vi bara prata lite mer om det på allvar här. Ett programmeringsmönster. För att nu är det inte bara att vi ska skriva den här lilla gulliga HTML-sidan som visar hur vår guldhamster ser ut eller något sånt, utan vi ska skriva sidor så att det funkar för arbetslivet. Och då blir det lite grann det här programmeringsmönstret. Model, view,
controller.
Där man till exempel låter skripten, man kan skriva skripten in mot NL-sidorna, men det proffsigare sättet att göra det är att de ligger i egna sidor och sen så länkar man ihop det. Det ska jag återkomma till imorgon mera. Idag kan vi hålla oss till mer ren HTML. Det här är väldigt gammaldags att bara specificera HTML-taggen sen. Det kommer en mycket jobbigare tagg senare som visar hur man gör mer nu idag. Men det här är alltså ett litet, minimalt exempel. H2, då är vi tillbaka så ser vi att många taggar kommer återkomma jätteofta när ni jobbar med det här. Det här betyder bara att det är alltså heading 2. Storleksgrad 2 på en rubrik. Det fungerar. Och här kommer det här då. Hur ska man länka? Jo, om jag har en exempel 1.txt, en textfil, och jag vill länka till den, så gör jag så att då börjar jag med den här A-taggen, A-H-R-F. Sen skriver jag vad jag tycker att det ska stå på länken. Titta även på HTML-koden. Stänger där. Stänger body. Och stänger HTML. Det som vi gnällde på väldigt mycket på P1, det är samma saker här, att indenteringen, så har vi en liten repetition av det också, att den lägsta nivån, den startar längst ut. Och sen ska man kunna följa att head, det går in en nivå. Och det som är inne i head, det går in lite till. Sen kommer hela body och sen indentering, så man kan få en bra struktur på sidan. Berätta då, ni som är lite vana med HTML, vad kommer synas på den här sidan? Vad säger du där uppe?
Det kommer vara texter som tittar på HTML-koden, för det är som en lektor som man klickar på att komma till texten.
Jättebra. Lite, en grej till också.
Det fungerar på.
Ja. Och är man van att surfa så kommer man inte bli imponerad av det här. Men det är roligare när ni själva börjar skriva att man faktiskt säger att det är inte svårare än så här. Och det här, varför det heter exempel 1, det är att på hemsidan så ligger det här som exempel 1. Vilket vi kan titta på med stöd. Men vi ska ta det här först. För att under ganska många år, hela 90-talet egentligen, så var det HTML. Men sen ungefär i slutet av 90-talet. Det är när jag gick och sökte jobb innan jag började jobba här. Så visade jag upp allting jag hade lärt mig på VSC.ph. Det här programmeringsspråk och sådär. Jag tänkte att nu måste jag anställa mig, sa jag. Är det någonting jag inte kan? Ja, känner du till XML, sa de då. Och då får jag mena HTML. Jag tror att personen var lite trött på det. Sa fel. Men det var inte så. Då kom det här XML som liksom har blivit hur stort som helst. Det här är väl inte riktigt lika skojigt som HTML. Kan vi väl börja med att säga. Men mer nyttigt. Och hur det har ändrat sig kanske i arbetslivet nu från 90-talet är att man får inte jobb på att kunna bara HTML längre. Men kompletterar man med lite andra saker så är det ju några jättefina år nu. Man vill ju ha... Ja, jag tänkte för att jag var på ett möte och pratade om det att jag tror att ni som går här nu är ganska lyckligt lottade, för att när ni blir klara med er utbildning, det kommer vara ett otroligt stor efterfrågan på folk som jobbar med såna här saker. Allt möjligt. Vad ni än läser för kurser här på under ITK-linjen så kommer ni ha jättefina möjligheter att få jobb. Lär man sig lite såna här små trista grejer så ökar man chanserna ytterligare. Except for extensible. Det betyder alltså utbyggbart markup language. Så om HTML är då här med hyperreference, att man klickar sig fram och man presenterar data, så är det här utbyggbara, det är att man kan strukturera data. Och att det är extensible, att man kan bygga ut det här. Så att XML är, och nu är det så bra, nu har ni gått systemeringskurser, nu kan ni det här med klasshierarkier så bra. Så att vi skulle kunna börja med att skriva upp XML som en gemensam basklass. Och då är det så att precis som när vi kodar Java, så att den basklassen här, XML, den kanske inte är så spännande. För den innehåller det här gemensamma. Men det är sen våra specialiseringar. Jag ska fylla i mina sådana. Det är då det blir kul. Så på något sätt är det att ska man förstå det roliga som finns här nere, så måste man även skaffa sig lite förståelse för basklassen XML. Och i många program nu också så använder man XML som i konfigurationsfiler. Och lär man sig den här strukturen som ser jättetråkig ut när man ser den första gången, så kan man ställa in en massa saker i sin miljö, både på webben och på datorn. Men så här då, HTML för att visa data på webben, nätet via HTTP. Då är vi framme vid den frågan. Han som hade den här kursen innan jag hade den frågade alltid i början. Vad är det för skillnad? Och det blir bättre och bättre svar för varje år. Det är det som är så roligt. Vad är det för skillnad på internet och webben? Och med webben, som jag tycker är ett lite konstigt ord som jag sällan använder, utom när jag undervisar, så menar jag alltså www, World Wide Web. Man har bestämt det på språknämnden, man kan säga webben på svenska. Vad säger du, Sebastian?
Det är just ett i standard vissa sidor, men inte att behöva skicka till den andra.
Ja, bra. För att www, och det är kopplat till den förkortning som kommer efter rasten, HTTP. Nu kan vi berätta så långt att de här, FTP och HTTP, det är protokoll. Hur pratar man via internet? Precis som att protokoll, det är hur diplomater pratar med varandra. Om det var krig i ett land, så man ska medla fred, eller man träffas, så följer man vissa överenskommelser. Och det är också riktigt på nätet att man skickar data på ett speciellt sätt. Men den här kopplingen, HTTP och www och vår svenska webben, det är alltså en liten delmängd av stora internet. Stora internet kan vara här nere. Man ser hur stort det är. Det är liksom, det växer och växer bara. Men grundteknikerna finns väl kvar. Men då finns ju sådana här saker som FTP. Det frossar här nu. SMTP, vad är det för någonting? Vad säger du, Marcus?
Send mail transport protocol.
Jättebra. Det är för att skicka post. POP då? Har inte så mycket med musik att göra, utan du där uppe. Ja, exakt. Så där är skicka post, det jag tar emot. Och DNS, ett protokoll för att hitta adresser. Ja, vi kan ha sådär. Men det finns jättemycket på internet, olika protokoll. Och sen så är HTTP, det är ett av, HTTP är ett av de här protokollen. Medan alltså, de här är uppmärkningsspråk, med skillnaden då att HTML för att visa data på webben, XML för att strukturera data. Och om man har den här grundstrukturen, så kan man bygga ut det på en massa roliga sätt. Jag ska i alla fall visa två olika sätt som jag tycker är lite kul efter rasten. Och det har ju lite grann med att göra det här, det som är väl en stor sak nu, det man kallar den semantiska webben, som man pratar mycket om nu innan webb 2.0. Men att med semantisk webb, då menar man att i framtiden kanske inte bara ska vara vi människor som ska läsa hemsidorna, utan det kan vara datorprogram som läser.
XML läser man till exempel med en XML-parser. Det här är ju ett engelskt ord, parser, men om man läser andra ämnen på, eller många ämnen på Stockholms universitet, så använder man just det här, parser. Det är alltså ett program som slurpar i sig en sån här XML-fil, läser av taggarna och vet vad varje tagg betyder och kan tolka det här. Och samtidigt som den gör det så kontrollerar den syntaxen. Och skillnaden, varför jag tidigare sa att en del av er som har skrivit HTML tidigare tycker att det är lite gnälligt på den här kursen, det är därför att nu i nyare i XML och XHTML som vi kommer till om en stund, så är syntaxkontrollen mycket hårdare. Man får inte bara stoppa in taggar hejvilt som man gjorde tidigare i vad man tycker är en kul ordning, utan nu finns det regler. Och då är det då att om man får rätt struktur på alla taggar, vi ska titta på lite regler om en stund, då har man en väl utformad XML-fil. Och det är skillnaden att en halvslarvigt skriven HTML-fil, den kan man ofta titta på en webbläsare, man får ett resultat. Men är det inte väl utformat, well-formed heter det på engelska, ja då är det tvärnit, då ser man ingenting, då får man bara ett felmeddelande. Så att här är alltså, det är mycket striktare. Och då är det en naturlig reaktion att har man suttit och lekt med HTML och sätter på det här första gången, då tycker man, vad är det här för, det var inget roligt längre. Men grejen är att lär man sådär så blir det ännu roligare, tro mig. Och man kan få det, då blir man ännu striktare. Då gör man så här att XML-dokumentet kan ha en kontrollreferens där man skriver in sina regler. Så att från det här första då med well-formed, väl utformad XML, så går man vidare och får validerande XML. Och den här kontrollreferensen ser man ofta, ytterligare en liten trevlig förkortning, DTD, Document Type Definition. Så att hur XML-dokumentet ska se ut, det spesar man i den här DTD:n. Där står reglerna. Vi ska ta ett litet exempel. Vi ska inte gräva ner oss speciellt djupt i XML den här kursen. Men om vi tittar lite grann på XML så kan ni förstå eller få den här förståelsen för varför ser XHTML ut som det gör. Och det är ett viktigt mål för den här kursen, att vi ska komma dit. Så här då kan det se ut i en XML-fil. Starttaggen, doctype, temp report. Vi ska ha en sorts temperaturrapport här. Vi ska, nu när det är vinter här, skicka temperaturerna varje dag från Kista och en massa andra ställen. Och om vi skickar då från Kista, från Umeå, från Buenos Aires, Tokyo och massa ställen, så blir det väldigt konstigt om i varje land så skickar man mätdata lite som man tycker. Och det är där XML kommer in i bilden. Att sätter vi upp då den här lite kinkiga strukturen, ja då kan vi från hela världen, alla möjliga ställen, vi skickar i samma format. Och har man ett datorprogram som sen ska läsa in alla värden och räkna statistik på det här, ja då blir det jättelätt om det följer en struktur. Den strukturen har vi spesat här i Temp Report. Den länkar vi in här då. Det heter Temp Report. Och ett litet utsnitt här där vi bara egentligen bryr oss om världens bästa plats, Kista. Så stoppar vi in det. De här taggarna, och det kan vara intressant att upptäcka, city, och här slutar city. Det här är inte HTML, utan det här är taggar, och det är skillnaden. När vi kommer till XML, då hittar vi på helt egna taggar. Vi ska ha temperaturer från olika städer. Då bestämmer vi. City är en tagg vi behöver. Går vi över sen till den här DTD-filen där vi har bestämt det, så har vi då bestämt att vi tittade bara på city, men vi kan gå vidare country, så vi ser att Kista ligger i Sverige. Datum, vi lägger in att det är dagens datum. Vi lägger in den högsta temperaturen och den lägsta temperaturen. Men spesningen det är att vi även skriver vad det är för innehåll. PC-data. Och att vi har ett element som heter city. I och med vad jag har skrivit så här i vår DTD-fil. Då har vi bestämt att de här taggarna är de som får finnas. City, country, date, high och low. Fem taggar är godkända, men ingenting annat. Allt annat får man smäll på fingrarna när man skriver. Och då kan man ju ha det väldigt effektivt att vill man ha en sån här snabb uppdatering av temperaturer globalt, ja, tillåt bara de här fem taggarna. Allt annat stoppas. De som ska vara med i det här projektet, de får fan med lära sig att det här är de taggar vi använder. Inget mer. Det här förklarar sen varför det blir kinkigare i XHTML och att taggarna finns. När man börjar följa HTML-standarder så finns hela standarden definierad i en sån här DTD-fil som säkert är 500 gånger större minst. Men det är samma princip. Ja, då kunde man se hur tråkigt det kan vara med XML. Men innan vi går i fikar så vill man ju ha upp humöret lite positivt. Då tittar vi. Det kan vara kul också. Scalable vector graphics. Vill man hålla på och koda för hand så är det ganska bökigt. Och det tog lång tid att få till det som ni kan se här. Det är några moln som flyger fram och tillbaka. Men SVG är alltså en specificering. Hur man använder grafik. Men SVG... Det är inte bara att man sitter och skriver taggar för hand, utan är någon som har använt något program där man får ut SVG? Det är flera, men om man tar ett exempel som är ett program som är ganska känt, så Adobe Illustrator jobbar mycket med det. För det är alltså vektorgrafik. Vi har inte bitmappade bilder, punktrepresenterade, utan vi har alltså bilder som beskrivs av vektorer. Vi kan få väldigt kompakt grafik. Men det kan man stoppa in i sina hemsidor. Det funkar utmärkt tillsammans med HTML. Det här använder jag mycket. Slutet av den här kursen ska jag även börja några lite ute på Karolinska. De som läser medicinsk informatik brukar jag på våren. För dem är det här intressant. Vill man titta på det så finns det en övning jag gjort för de som läser medicinsk informatik. Chemical Markup Language. Hur man bygger molekyler. Vilket kan vara ett bra sätt att illustrera. Vad är det för saker som ingår i den här medicinen eller bedömningsmedlet eller vad det nu kan vara. Ja, och vi kan väl ta ett som mer finns med på kursen här. Det är det som kommer här. Jag tycker man kan säga smil på svenska, men pronounce smile. De som är engelskspråkiga, de kan missförstå om ni inte säger smile. Men akronymen är just SMIL, därför att det är Synchronized Multimedia Integration Language. Och det är precis som det låter där, att multimedia, det är om man förutom text då börjar använda ljud, rörliga bilder, det kan vara animeringar och lite så. Så kan man alltså sätta ihop och synka det här. Och en vansinnigt rolig tillämpning på SMIL här. Det är alltså på den här kursen, föreläsning, nej, jag hoppas jag ljuger här, de har gjort på annat sätt. Men föreläsning 7 och föreläsning 8, då har jag tagit bilderna från PowerPoint och satt ihop med filen när jag pratar på MP3. Det är ju ett exempel på vad man kan kombinera med det här SMIL. Och då tänkte jag att det skulle ni kunna jämföra här, de som är gjorda med SMIL, med föreläsning 5 och föreläsning 6. Som, det här kan se lite hemvävt och lite sådär yxigt ut, men det här har jag gjort helt själv, precis som i träslöjden, att det blir lite kantigt då. Det här har jag gjort med ett jättelikt program som bygger på Flash i grunden egentligen. Men har ni... Om det är någon, det kan vara en intressant fråga. Är det någon som kopplar upp sig via telefonmodem nu för tiden?
Noll personer. Nej. Men om man har långsamma uppkopplingar så är det här, jag använder det i en del andra länder när jag spelar in föreläsningar. Det går otroligt mycket raskare att skicka det via internet än vad den varianten går. Men sen kan man naturligtvis göra mycket roligare saker med smil än att sätta upp föreläsningar. Det beror på vad man har för humor kanske, intressen. Men en bra grej med smil också, det är att det är plattformsoberoende. Funkar på Linux, funkar på Mac, funkar på alla datorer. Och det ska även de här göra. Jag satt och meckade med dem förra veckan. Men ni kan ju testa så här. Skulle inte någonting av de här inspelningarna fungera, så skicka mejl till mig på en gång. För det skulle... Nu är jag väldigt säker på att det funkar. Men skulle det krångla någonstans så hör ni av er. Det här smil är också fri och öppen standard. Det är helt gratis och att använda. Och även utveckla vidare och lägga in lite egna taggar om man tycker att det skulle vara skoj. Innan rast så ska vi knyta ihop det här då, så att vi får
ett tydligt lyckligt äktenskap kanske. Men det finns sådana lägen. I alla fall här på nätet finns det sådana. Så att vi tar det här XML och gifter ihop det med HTML. Vi tar det bästa från HTML-världen, alla roliga taggar där man kan presentera data. Sen tar vi det här strikta. Det är en konstnär som gifter sig med en militär. Nej, men lite åt det hållet. Och då får de barn här sen. Då får de XHTML. Då har vi alltså kombinerat det här regelsystemet från XML med uppmärkningsspråket med hypertext och allting på XHTML. Och så här ska man skriva, tycker de flesta i alla fall inom den akademiska världen nu idag, sina hemsidor.
Så ska ni göra på den här kursen. Då slipper ni få en chock när ni kommer ut och börjar jobba, när de säger att ni ska följa den här standarden. För det finns olika versioner och olika standarder. Men de här tillsammans blir XHTML. Det är därför det heter som det heter med XHTML. Reglerna, det som kommer här från mamma militär, XML, det är att taggarna ska skrivas med gemener. Och då menar man, vad säger du Annika? Ja, hela tiden in i själva taggarna. Så gjorde man inte i HTML, då gjorde man tvärtom. Då skrev man allt med versaler. Och det kan ju verka väldigt jobbigt att de har bytt och flippat om. Och har man lärt sig då tidigare att skriva med stora bokstäver, ja då får ni lära om. Det här är ju inte för oss människor, utan det här är ju för datorerna. Kravet på perfekt nästling. Och då tänkte jag att det här med perfekt nästling, som det står väldigt konstigt beskrivet i en del böcker. Man kan använda jättemånga ord för att försöka beskriva det. Jag tror att så här kan det bli tydligare. Det här uppe, här är perfekt nästling. H1, en rubrik av storleksgraden 1. B-taggen då, vad gör det? Ja, man får fet text. Min hemsida. Här kan ni börja med om ni aldrig har gjort en hemsida förut. H1B, min hemsida. Då stänger man B-taggen här. Och sen stänger man H1-taggen. Så att den här taggen ligger inbäddad här inne. Och den stängs därför först. Men däremot inte det här. Så här kunde man göra i gammal HTML. H1B, det är samma resultat. Största typen av rubrik, fet stil. Så min hemsida står samma sak. Så försöker man stänga H1-taggen här och sen stänga B-taggen. Och då får man helt plötsligt inte godkänt i XHTML. Så kinkigt kan det vara i vardagslivet när man skriver hemsidor nu för tiden. Men det vi ska göra nu, det är att validerande XHTML. Det är det som är målet med den här föreläsningen idag. Att ni ska komma in och börja lära skriva det. Alla er ska göra det på era presentationssidor för redovisningen ni ska bygga. Då är det att de här validatorerna för att kontrollera syntaxen. Det finns sådana på nätet. Ni ska få adress till den. Jag tror det kommer den här. Det finns flera. Den här har jag tagit med för att den här tycker jag är väldigt lättanvänd om man inte har gjort sådana saker tidigare. Det finns andra från standardiseringsorganisationer. Bara ni använder någon, de är korrekta allihopa. Då går man till den här länken. Och sen skriver man in adressen till sin hemsida. Det är ett sätt att göra på. Det andra är att man går till den här adressen. Och sen kör man file upload. Så att den HTML-fil man har skrivit, den laddar man upp från sin egen dator. Och så testar man den här. Och så kan det stå så här. När man har lyckats, då står det så här: congratulations, there was no errors. Och då blir man glad. Men om man bara knackar på, så kan den faktiskt få så här att tyvärr, det är 47 fel. Och därför är det väl samma grej att som på P1, utveckla iterativt, skriv några taggar i taget och testa, speciellt i början nu när ni är ovana. Och samma princip som på P1, att när man blir trött i huvudet, då tar man paus.